Sillypodden sponsras av 1X2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden tillbaka med kanske mer silly än någonsin med tanke på att vi hade en Champions League-lottning igår som gick åt helvete. Fan vad roligt det var att följa. Inkompetensen är verkligen skenande i den där organisationen de kallar UEFA. Jag vet inte vad det är som händer, men att inte kunna genomföra en lottning, skitsamma. Makoto, du sitter med mig i studion. Frida finns med för första gången i Sillypodden den här säsongen. Juhu!
Ja, en oerhört stor ära. Väldigt glad för att vara här. Och jag tycker att Arshavin borde ha stående inbjudan till lottningarna här. Han är nya Gianni Infantino som alltid är med på lotta, tycker jag.
Ja. Han fick ändå vara kvar till andra rundan. Det hade varit otroligt roligt om de hade petat honom mellan här liksom.
Ja, då måste jag läsa vad Simon Bank skrev om Arshavin, för det var ju väldigt roligt i det här plusknäcket som vi la ut när ni tippade alla vinnare också. Ni var ju med båda två i det knäcket. Men då skrev Simon så här: jag har aldrig känt större sympatier för UEFA än nu. De satt och spånade. Någon undrade: vem ska vi låta sköta lottningen till vår finaste turnering? Och någon annan svarade: kan vi inte ta han Arshavin, han red dyngrak genom Sankt Petersburg på en häst här om året på väg hem från strippklubb. What could possibly go wrong? De borde sända den här lottningen varje år som grevinnan och betjänten.
Det roligaste är ju också att Arshavin, han ser ju lite skadeglad ut där under första lottningen när han inser att det är någonting som inte stämmer här. För nu har jag dragit två lag som vi inte kan möta. Manchester United var det väl? Mm, eller vem det nu än var. Ja, men ja.
Ja, men det är ju häpnadsväckande verkligen hur de inte löser det här. Och den ursäkten också, att de skyllde på någon slags icke-namngiven teknisk underleverantör.
Det var ju bara ett hjärnsläpp.
Vadå för underleverantör? Vadå för teknisk underleverantör? Det är bollar i en skål.
Är inte också på något sätt borde inte ett grundkompetenskrav vara att du inte ska vara liksom beroende av en dator för att kunna komma ihåg? Just det, Villarreal och United möttes ju i sin grupp, ja. Den bollen ska vi inte ta när jag står där. Liksom, vi som tittar vet ju det.
Men hade det inte varit befriande också om UEFA bara hade kunnat ställa sig där inför lottning nummer två och säga, erkänna att nej, vi fuckade upp det.
Ja, faktiskt. Och det kan vidare. De ju inte.
Nej, inte med tanke på vem det är som sitter och är mest arg just nu och säkert har börjat smida nya planer för en viss annan turnering.
Precis.
I och med detta.
Florentino Perez som har tappat lite greppet om den europeiska fotbollen. Det håller på att glida honom ur händerna.
Nej.
Ja, jag får den känslan.
Nej, han jobbar i det tysta, skulle jag säga. Sen hade han ju ett liksom så här klaversteg när han bestämde sig för att han skulle lansera nya Super League El Chiringuito av alla program. Det kan man fortfarande ifrågasätta av hans PR-ansvar. De som var mest arga efter det här var ju Real Madrid i och med att de hade ju dragit mot Benfica innan då Arshavin och hela UEFAs haveri.
Såklart.
Och då ville ju liksom pushade ju för att ni ska göra om lottningen från efter vi har dragit. Tycker det är lite under Real Madrids värdighet att börja gnälla på sådana detaljer där. Men sen då också att det är såklart att de då får PSG istället. Och det har ju...
Men jag är så glad av att de klubbarna kommer att mötas, för att jag tycker att de är så fruktansvärt oskärmiga just nu. Jag vet inte om det är det här Super League som sitter kvar lite grann i mig, eller också det här att det är en sak om de här klubbarna om de har sina stora egon och de faktiskt presterar år efter år. Men nu när man har börjat se dem misslyckas så blir man ännu mer så här att ni är inte så högt upp i näringskedjan längre. Jo, jag fattar att de är det rent ekonomiskt och så här. Men det är någonting som liksom, som gnager i mig kring de här klubbarna. Och att de då får mötas redan nu tycker jag faktiskt är, jag är lite skadeglad ändå.
Men alltså, det kommer bli en fruktansvärt häftig match. Alltså det är ju drömmöte eller drömlottning på så sätt att alltså, det finns så många lager i den lottningen och den matchen i och med hur mycket de ogillar varandra just nu. I och med liksom hela Kylian Mbappé-historien. Det finns en möjlighet att vi kommer få se Sergio Ramos skydda Lionel Messi mot Casemiro.
Ja.
Och så måste jag väl tillägga också att PSG var ju faktiskt inte med i Super League, så jag kanske inte ska...
Ja, PSG är ju UEFA:s, det är ju UEFA:s lag. Det här är ju UEFA mot Super League. Det är ju där det är.
Man får ju säga att PSG drog ju också lite av en nitlott, för de fick Manchester United först och sen Real Madrid. Och det, alltså, säga vad man vill, Manchester United är en av världens absolut största fotbollsklubbar, men de är inte Real Madrid just nu.
Jag tror att Atletico var mest nöjd. De gick ju verkligen från liksom botten till
Från Bayern München till Manchester United, va?
Ja, det fanns vissa som hade otrolig anledning att vara nöjd. Jag tänker, nu har man inte allting i huvudet här, men Atletico var ett av de lagen som var mest irriterade inför och ville att det skulle gå om och alltihopa, för att de ville väl ha United-lotten där och finns att de har fått Bayern. Det absolut roligaste, jag vet inte hur trovärdiga de här uppgifterna var eller bara var någon Twitter-skröna, men några som tydligen ska ha varit irriterade på lottningen var som ville att det inte skulle gå om och ville att det skulle stå kvar var ju Sporting Lissabon. För de hade fått Juventus. Och var jättenöjda. Jag hoppas att det stämmer.
Nu fick de Manchester City istället. Och det är ju tuffare att möta Manchester City just nu än Juventus.
City och Bayern är ju liksom stora mardrömslotterna. Sen skulle jag säga att även Liverpool och Real såklart är det. Men liksom Juventus är en drömlott i det här läget. Men det blir spännande matcher i alla fall. Sen får man se, det lär ju hända mycket fram till dess liksom också, så att det är svårt att
avgöra. Ja, det är det som är grejen, att det är så himla svårt att tippa så här långt i förväg.
Intersupportrarna var ju rätt så lacka också efter omlottningen då. De gick alltså från att ha
Ajax.
De hade Ajax och fick Liverpool nu istället.
De hade 50-50 och fick en 10-90 istället, kan man väl säga i procent.
Tror det, ja.
Ja, 20-80 då.
Men jag hade inte velat möta Ajax ändå.
Nej, Ajax är bra alltså.
Chelsea är de stora vinnarna i alla fall. Det kan vi konstatera.
Två gånger om också.
Manchester City gick ju såklart från lätt motstånd till lätt motstånd. Därför att det finns ju ingen som gör lottningar så bra som Manchester City.
Men alltså Real Madrid-Paris, som man bortser från all liksom kaos runt om, och att det här säkert är ett liksom... Det ger bränsle till Super League 2.0. Super League har inte lagts ner, ska jag också säga. Real Madrid och Barcelona och Juventus är fortfarande med i Super League.
Ja, de sitter fortfarande i båten.
Så att det här ger bara bränsle till det. Ja. Att det blir så här. Och såklart det är Real Madrid versus UEFA. Och det kommer ju vara så mycket symbolik i den här matchen som blir av nu i februari. Så att är det otroligt intressant på förhand.
Ja. Qatar mot Perez.
Ja.
Och det kan få konsekvenser för transferfönstret. Det handlar om Mbappé, eller Kip skrev att efter lottningen så kan flytten till Madrid dröja. Om det var någon som trodde att han skulle gå redan i januari så,
ja, eller snarare att det kan dröja med beslutet från Kylian Mbappé. För att där man trott är ju att Real Madrid har liksom kontraktförslaget förberett och kommer faxa det till honom på 12-slaget, att det liksom kommer plinga i hans, ja, om nu Kylian Mbappé har en fax hemma, det ska säga, låt oss vara osagt, men det bara kommer plinga till på 12-slaget i princip, och att alltså det har varit en sån otroligt power move att presentera Kylian Mbappé på 12-slaget, alltså som till nästa säsong liksom, precis när det är 6 månader. Nu kommer det ju inte bli så sannolikt, för att han kommer ju vilja dröja med det här beslutet till efter den här åttondelsfinalen, och Real Madrid ska väl också se att de inte vill sätta honom i den prekära sits det skulle innebära om han nu skulle ha skrivit på och är klar för Real Madrid samtidigt som de här ska mötas. Så att det lär ju dröja till eftermatch, och det är ju i sin tur en möjlighet för PSG att ytterligare kunna arbeta på att övertala honom att faktiskt stanna och skriva på ett nytt kontrakt istället. Så att den sagan kommer fortsätta lite till istället och inte få sitt slut redan här i januari.
Men till slut så är han nog ändå där, va?
Ja, fast nu har ju PSG möjlighet att jobba en övertagningskampanj här. Säg att PSG kör över Real Madrid med 5-0 på Bernabéu. Mbappé liksom dominerar och han tycker det är jättekul att spela i PSG-tröjan. Man vet
jag
inte.
Jag tror inte det spelar någon roll. Det känns som att Mbappé, han har velat gå till Real Madrid under i stort sett hela sitt liv.
Ja.
Då känns det som att sådana petitesser inte förändrar sånt faktum.
Och jag får ju känslan också att just Kylian Mbappé, han har haft en lång plan liksom. Han har en plan för sin karriär och han
har ju lärt sig spanska, herregud, enbart för detta.
Det är han och James Milner. Vidare till Fiorentina. Dusan Vlahovic gör ju dundersuccé i Serie A. Prislapp 100 miljoner euro. Det är väl inte så orimligt. En 21-årig målspruta, den kostar mycket pengar.
Ja, det har ju pratats om 80 miljoner tidigare. Nu har Gazettan tundrat ut att det kanske snarare är 100 det handlar om. Sen är det ju så här att alltså det är ju många klubbar som vill ha honom. Jag vet att jag väl själv skrivit där att Arsenal borde ha honom som prioritet i det här fönstret, att om de har råd försöka gå för den spelaren, för det är en fruktansvärt intressant forward. Han gjorde ju 21 mål förra säsongen. Han är på väg nu, om man då räknar in han, så är det 15 på 17 han har i Serie A i år, att han kan bli den som har gjort flest mål under kalenderåret 2021 i ligaspel liksom. Och bara 21 år gammal, är 90 lång, bra på i princip allting.
Han och Haaland, de är ju dessutom lika gamla.
Ja, men det hade hypats på ett helt annat sätt om honom. Om inte det här var ett fönster där det ändå pratas om Haaland, Mbappé och så vidare, så hade det pratats om de allra största klubbarna för Vlahovic. Men de allra största går ju för Erling Braut Haaland, sannolikt. Så att det är ju där också. Men
jag tycker prislappen låter lite hög, i alla fall för Arsenal, för det var bara några dagar sedan jag läste att de räknar med, eller de har höjt sitt bud enligt uppgifter, men till runt 68 miljoner pund, så att de är fortfarande inte uppe på de där nivåerna direkt.
Det är inte långt ifrån med 68 miljoner pund.
Nej, det är ju inte det egentligen. Det antar att det har att göra med också om man lyckas få bort spelare. Alltså man kanske måste sälja PP för att få in lite pengar. Jag vet inte riktigt hur de tänker där. Det är mycket pengar hur som helst ju. Men om du har pratat om både, det är ju Vlahovic, och sen är det ju Alex Isak också ju. Men han lär väl inte gå för en mycket mindre summa heller. Eller ja, Real Sociedad lär väl se till att de får bra betalt i alla fall.
Vlahovic sitter ju på ett kontrakt i 2023, vilket gör det till ett läge där Fiorentina i princip behöver casha in den här vintern.
Ja, för annars så sitter de ju där i sommar och
ett år kvar och det blir liksom hela den problematiken. Där finns det ju Isak, som du säger Frida, han skulle ju kosta mer, för han sitter på ett längre kontrakt också. Jag tycker att om det här är liksom vintern du kan gå för Vlahovic. Jag tror att Arsenals bud som de har höjt till tycker jag låter ganska lovande, för det känns ändå som en summa som, lägg till lite bonusar här och där för diverse saker, så borde det kunna liksom gå att sätta i lås. Frågan i Arsenal fall är ju vilka andra klubbar har råd och liksom kommer de med att konkurrera. Alltså det pratas såklart om alla Serie A-storheter, men de har ju inte den skattkistan för att gå in och lägga en sån transfersumma. Men samtidigt har vi ju sett väldigt duktiga Serie A-spelare också gå på liksom lån med köpoptioner och så vidare. Jag tänker Sandro Tonali till Milan och så vidare. Eller när Fede Chiesa gick till Juventus, att man löser det på sådana sätt ibland där också. Ska bli väldigt spännande att se nästa steg för Vlahovic och om man kan leverera på samma nivå i nästa klubb. Men jag tror att här har vi något som faktiskt är en otroligt rimlig investering att göra.
Ja, Arsenal måste ju verkligen ha in honom också. För det lär ju inte bli så att Lacazettes kontrakt förlängs, vilket jag tycker är fullt rimligt. Så det innebär ju verkligen att de saknar den typen av spelare. Enketia vill väl också lämna. Sen har man ju Balogun, men ja, vet väl inte riktigt om han är redo att steppa upp och leverera på det sättet. Så att, nej, de behöver ju definitivt lösa någonting i alla fall.
Ett roligt namn i alla fall. Balogun.
Ja. Jag tror inte det håller ändå.
Från Vlahovic till Haaland då, steget är inte speciellt långt. 21-åriga långa centrala anfallare.
Ser lite ut som att de är liksom
har en mobbaraura.
Ja, Vlahovic har ju också en riktig mobbaraura.
Båda två.
Jag kan inte fatta att de är 21 år. Det känns som att de har varit med hur länge som helst redan, vilket de ju har ju.
Ja, det är jävla snorungarna alltså, födda 00. Det är obehagligt tycker jag.
Det är skönt med Vinicius, han ser ut som att han är född 00.
Raiola, Laporta och Alemani, det är Barca sportchef då, i formellt möte pratade Haaland och Pogba.
Det är väl det man får gissa att de pratade i alla fall, men samtidigt ska man ju också konstatera att ja, Barcelona kommer ju inte vara aktuell för Erling Braut Haaland, för de har inte pengarna att värva honom för, punkt.
Nej.
Pogba däremot är ju en form av fri transferaffär, men har de pengarna att betala en sån lön till Paul Pogba med tanke på liksom lönetak och så vidare.
Har man råd att betala Raiolas jävla avgift för att förmedla de här spelarna? Det är väl det stora problemet.
Jag tror att det är intressant att de är i ett möte. Så är det ju.
Ja.
Men det kan inte det vara om precis vad som helst? Kan inte det vara om framtida spelare eller bara att Laporta vill knyta kontakten till Raiola ännu närmare? Mm. Alltså det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Det är så kul när alla ska in och spekulera, men det är det vi gör, det är därför vi har den här podden.
Deal with the devil när man är liksom med ryggen mot väggen som Barcelona är nu, då får man ringa Raiola och se vad man kan hastla sig fram till för att rädda framtiden.
De smög i alla fall in när Raiola, han gjorde en ganska lång intervju här med tysk TV nyligen där han fick mycket frågor om Haaland, och sa han ju att när övergången sker, han avslöjade inte så mycket mer än att det kan ske till sommar, det kan ske till nästa. Men då sa han, ja, han kommer gå till en av de största. Och så listade han ju liksom Real Madrid, City, Bayern, Barca. Och där gick ju många igång på. Sen så har han därefter då pudlat på sociala medier. Han sa, jag menar det naturligtvis inte det här som att det är de fyra som är aktuella, utan att jag bara liksom namedroppade lag. Han kommer gå till en av Europas topp 15 bästa klubbar.
Jag kan ändå förstå honom lite grann. Kan inte ni det också när man står och blir...
Absolut.
Det är ju de man liksom hystar till med. Om man bara ska säga, men de största klubbarna i världen. Real, Barca, Bayern, City.
Man nämner alltså, lite så. Ja, Real och Barca.
Ja. Nej, men alltså det roliga tycker jag är topp 15. Det är ganska liksom stort spann han drog det ut till istället.
Ja. Ja, jag vet inte. Han dyker upp i Klubb Brygge till slut.
Ja, det var något.
Barcelona har ju samtidigt öppnat för att sälja lite spelare. Frenkie de Jong kanske i första hand. Ter Stegen också har det pratats om. Det kom uppgifter om Frenkie de Jong till Manchester United. Jag tycker fortfarande inte riktigt att det är spelartypen de behöver främst.
Det känns lite för mycket Donny van der Beek på något sätt, men det är ju bara...
Alltså Donny van der Beek är ju liksom, känns som en poor man's Frenkie de Jong. Det är klart att
Donny har ju... Donny är egentligen en offensivare spelare. Alltså Frenkie de Jong tycker jag är allra bäst när han får diktera tempo och ligga lite längre ner i banan. Sen är ju problemet, han har ju så otroligt bra också på det här med liksom att bryta sig in i straffområden och hitta lägen, vilket har gjort att han används som tia ibland. Eller i någon form av liksom högre upp som en 8-10. Alltså det finns ju olika roller för honom. Och
han är ju mer en 8 än en 6 om man säger så, men nu ska prata den typ. Alltså
det är inte den typ.
En defensiv mittfältare.
Sen är det så här ur ett Barcelona-perspektiv, för ett halvår sedan så hade man sagt att Frenkie de Jong är ju en av de här spelarna du måste liksom hålla i oavsett vad det kommer för bud, för du måste ju ha någon form av framtidshopp. Det var ju han som skulle axla hela Xavi Iniesta liksom arvet. Han är ju liksom formad för att spela den typ av fotboll Barcelona vill göra. Sen har ju La Masia skickat upp spelare som liksom Gavi, Nico, som har gjort det jättebra här nu under säsongsinledningen. Pedri är ju inte La Masia, men likväl som bara slagit igenom. Och Frenkie ser vilsen ut. Han ser inte ut att gå åt rätt håll. Och samtidigt, varje transferfönster under den tid liksom Barcelona har ekonomiskt krisat, så har de pratat om att man måste sälja lite spelare för att göra plats för att värva. Och då ska man naturligtvis göra sig av med Coutinho och Umtiti. Ingen vill köpa Coutinho och Umtiti. Och det har de väl insett på något sätt. Men det som däremot många vill köpa är Frenkie de Jong. Och där så... United har det pratats om, men där ska det väl inte ha varit något liksom konkret än. Men Frenkie de Jongs pappa har väl gått ut och sagt och ändå varit öppen nu lite med att Barcelona behöver ju få in pengar. Men att de 5 bästa klubbarna i världen ska ha hört det för.
Men är det sant att han har ratat Man United och Bayern München på grund av vädret?
Är det så?
Han är ju från Holland. Det är inget jävla dunderväder där.
Nej, men jag
kanske vant sig vid liksom...
Det var väl hans pappa som sa det till och med. Alltså att det ofta är dåligt väder där.
Det hade ju inte förvånat överhuvudtaget. Det känns som att alltså...
Bättre väder i München än vad det är i Manchester. Så det tycker jag vi kan, det tycker jag vi kan slå fast.
Ja, det kan vi göra. Sen tror jag att det är roligare att se honom i Bayern München än i Manchester också. Det är en annan aspekt i det hela.
Ja, vi får väl se här. Han får kanske in och ta Kimmichs mittfältsplats där, eftersom Kimmich ju drog på sig corona här istället för att vaccinera sig. Och kan missa ganska stora delar av den här säsongen om det vill se illa. Vi vet
resten
ju inte
av året i alla fall.
Resten av året är ju fastslaget till och med liksom där. Ja.
Alltså får vi ju se, vi har ju sett andra spelare som drabbades då tidigare i pandemin som tog jättelång tid på sig att komma tillbaka. Saint-Maximin till exempel i Newcastle som tog månader på sig att hitta liksom match.
Kai Havertz.
Kai Havertz också, väldigt påverkad. Och Trent var ju också under förra säsongen, även om han spelade mycket så sa han själv att det tog liksom många månader, att han var liksom 100% men han var inte 100% i kroppen, så att vi får väl se. De kanske har ett behov Bayern München av en
alltså, oavsett vad tycker jag att de, alltså en sån spelare skulle kunna liksom ge dem en extra edge. Och sen är det ju, alla vet ju vilken
fantastisk spelare.
Ja, alla vet vilken nivå han skulle kunna besitta. Jag tror att, men som sagt, i Barcelonas läge idag när de ändå har ganska bra täckning på mittfältet i och med att de har haft sån, jag vet inte om man kallar det tur, men alltså att det kommer upp folk som gör det fruktansvärt bra.
Man kan ju inte bara ha 14-åringar där heller.
Så. Nej, men du har ju Busquets, men han ska väl kanske inte heller spela så länge till. Sett i liksom vad han levererar nu för tiden. Men om du behöver kunna casha in på någonting för att kunna bredda truppen och så vidare, så tycker jag väl, så börjar jag luta mer åt att det kan finnas en rimlighet i att om det kommer in ett bud så de går plus minus noll på Frenkie de Jong. Det är inte otänkbart. Då kanske det inte är en så dum affär att göra trots allt i det här läget. Då tycker jag det nästan är konstigare när de försöker göra sig av med Oscar Mingueza, som de ändå inte kommer få några pengar för, men som är en så här truppspelare som är guld värt för varje lag. Oegenfostrad. Men det är en annan historia. Så vi får väl se vad som händer. Det lär ju prata som Frenkie de Jong i alla fall.
Det kommer det definitivt göra. Här har vi en affär som känns som den kommer bli av. Juventus vill låna Icardi från PSG. Alltså Icardi som ju är den mest utfrysta och mobbade av de här spelarna som stjärnorna i det där laget har bestämt sig för att frysa ut.
Hur går hans äktenskap? Det är inte det mest intressanta ändå.
Ja, fast det var ju väldigt stökigt där ett tag. Och sen så lappade det väl ihop sig ganska fort.
Ja, de bestämde sig för att ge det en chans till.
Ja, lite så där.
Ja, det är nu när det närmar sig vad säger man, transferfönstret, då måste han ha sin agent i närheten.
Jag tror faktiskt att han mår ganska dåligt i Cardi. Alltså, det känns som det, liksom, att det där.
Jag tror också det. Jag tycker att det är makalösa uppgifter de här, att Messi alltså bjöd in samtliga spelare i truppen.
Ja, men det är nog kan ju inte stämma.
Ja, han bjöd in samtliga spelare i truppen till sin Ballon d'Or-fest utom Icardi.
Oj.
Det här var ju uppgifter i var det L'Équipe eller France Football eller alltså jag vet inte. Jag väljer att tro på det.
Men vad har han gjort, undrar man ju då, för det kan ju inte vara otroheten. Det känns ju som att det är så vanligt förekommande bland alltså, men
kan väl ha gjort vad fan som helst. Det är ju Icardi vi pratar om.
Men alltså nu har inte Messi ändå viss liksom, är inte han team Maxi Lopez?
Jo.
Ja, och det har ju en ganska stor del. Alltså med tanke på vad Icardi faktiskt gjorde mot Maxi Lopez.
Jo, det var ju så länge sedan dock.
Ja, men det är inte så att... Ja, vissa skulle kanske säga vatten under broarna, det är lugnt, men liksom den är ganska illa.
Absolut, alltså. Visst är det så. Ja. Men ändå, alltså det är ju... Ja, men... Det är ju piss. Det är ju piss i PSG. Det har jag varit inne på så många gånger att jag tror att de mår skit i den där klubben.
Det verkar Pochettino verkar ju inte må bra. Alltså, det känns som att han ligger på luren hela tiden för att försöka hitta en annan klubb. Pochettino vägrar PSG att släppa honom.
Pochettino vill bort. Icardi blir liksom utfryst. Wijnaldum vill bara lämna så fort han kan. Jag vet inte vad det är för jävla... Jag är inne på det där födelsedagskalaset i PSG. Det är mer som femåringar liksom. Jag blir inte klok på det där projektet.
Keylor Navas har blonderat sig och allt vad det är.
Jag tror inte det är en ganska tuff liga och spela ju också, den franska ligan.
Det är
den. Den är ju ganska den är fysisk, den är ganska rå. Det är inte den typen av liga du bara kan spatsera igenom till titeln, uppenbarligen inte. Så det är kanske det också som spelar in. Alltså det är Champions League, de matcherna, det är inte så många gånger.
Nej, men det är det jag menar. Det är inte superhög kvalitet på fotbollen alltid. Alltså det blir inte den typen av matchbild där du där snabbt passningsspel alltid premieras, utan det spelarna spelar efter sina resurser. Och då blir det hårt. Och då blir det tajt och det blir lite fult. Och det finns några jobbiga bortamatcher med osköna supportrar. Det är en tuff liga. Alltså. Det är ingen semester att spela fotboll i Frankrike.
Alltså att Neymar har i princip missat lika många matcher som han spelat när han kom till PSG, det är faktiskt ett faktum. Mm. Det har ju inte bara att göra med att hans syster fyller år ofta, utan det har ju också, eller hon fyller år lika ofta som alla andra.
En gång om året.
Många födelsedagsfester i allmänhet, det har inte bara med det att göra, utan det har ju med att han får så fruktansvärt mycket stryk och går ut liksom och riskerar sina ben i varenda match. Och det är ju den behandling du får i den serien. Den är ju mycket roare på så vis.
Och dessutom Neymar, han tycker inte att fotboll är så roligt heller. Han är ju inte en av dem som drivs av att han tycker att fotboll är det roligaste på planeten. Det tror jag inte.
Till skillnad från typ Mbappé, som verkligen känns som en fotbollsälskare.
Ja, eller Cristiano, alltså, som gör allt för att vara bäst hela tiden. Alltså där finns ju också den här grundkärleken till fotbollen. Och Zlatan är ju lite likadan, att han kan inte sluta med fotbollen för att han är rädd för vad, alltså, livet efter. Jag tror Neymar, hade han haft den där inställningen att han tyckte att fotbollen var det enda för honom, då tror jag att att vi hade tittat på honom som en mycket större fotbollsspelare än vad han faktiskt har för rykte nu, om man säger.
Det är ingen dum spaning.
Det håller jag nog med. Liksom, redan tidigt i Neymars karriär märkte man också att han hade mycket annat fokus på andra saker utanför. Liksom, när han dyker
vilket ju är fine. Alltså,
ja,
det är,
absolut.
Det är helt fine. Så är ju de flesta människorna. Men jag tror, alltså, som Cristiano är ett väldigt bra exempel, för att han är en sån person som, hade inte han haft den inställningen han har, då hade inte han blivit världens bästa fotbollsspelare eller en av världens bästa fotbollsspelare och åstadkommit allt det här som han har åstadkommit. Det är så enkelt, det är det ju faktiskt ibland. That's the wrong information.
Sillypodden är sponsrad utav 1X2.se och med oss därifrån har vi spelrekaren Andreas. Välkommen.
Tackar Patrik. Ja, precis. Vi på 1X2.se är ju en sajt där man kan ta del av speltips från några av Sveriges främsta experter. Jag tänkte ju skicka med ett speltips även denna gång, men vi kör ju en liten tävling med er, Patrik.
Ja, precis. Som man kanske har uppfattat om man lyssnar på Sillypodden eller Premier League-podden, så har vi en tävling rullande då, ett samarbete mellan Sportbladet och 1X2.se, där man kan gå in och helt enkelt gissa 1X2 eller gissa och gissa. Det är kvalificerade gissningar det handlar om. På några matcher, och då vara med och kan vinna priser i slutändan. Det här är ju inget som kostar någonting. Det är ju bara speltips på 1X2.se. Det är ju ingen bettingsite, så här kan man gå in och ta del av när tävlingen kostnadsfritt då.
Precis, och det man ska göra, eller det man har chans att vinna snarare ska jag säga, det är ju alltså den här drömresan med 10 000 kronor där man får åka iväg ut till Europa kanske och kolla på en härlig fotbollsmatch. Och jag tänkte ju även skicka med en rek från engelska fotbollsligan i Premier League. Jag misstänker att du kanske skulle vilja vinna den resan, Patrik, och åka just till England och kolla på en Liverpool-match kanske.
Ja, det var länge sedan, det var strax före pandemin man var iväg senast, så att nu börjar det verkligen klia i restarmen igen.
Ja, jag förstår det. Och speltipset denna gång ifrån Premier League då, det blir i matchen mellan Burnley och Watford, där jag tycker att Burnley, som har en ganska så skadefri trupp nu och stod upp väldigt bra senast mot West Ham, ska ha goda chanser att vinna den här matchen mot ett Watford som lite skadeskjutna av känslan, som att luften har gått ur det här laget lite grann. Så jag tror Burnley tar säsongens andra tredje poängare och vinner matchen till 2,20 gånger pengarna.
Fint. Och fler speltips och dessutom tävlingen hittar du då på 1X2.se. That's the wrong information. Manchester United, det har vi varit inne på, de tittar på att plocka in Boubacar Camara från Marseille, när vi pratar Frankrike, på free transfer i sommar. Ja, varför inte?
Alltså, det är väl, om de plockar Haidara till vintern så känns det väl lite överflödigt att plocka en till liksom defensivt minded någorlunda med liksom mittfältare med tvåvägskompetens som också är en sån som du inte riktigt vet hur den kommer funka i Premier League, men sett till vad du har sett i liksom inhemska ligan så ser det bra ut. För Kamaras del så är det ju att han vill ju bort från Marseille och inte skriva på för att han vill ha en ny utmaning, och det är ju ganska rimligt. Jag tror väl snarare att det här kommer sluta i lite längre ner i Premier League-tabellen om vi säger så. Alltså i vart han hamnar i slutändan. Men jag tror att Premier League känns ju som passande liga för honom också. Alltså...
Jag är lite sugen på honom ändå. Eller sugen, så kan inte jag säga när jag är kvinna. Så det är helt sjukt.
Alla fattar vad du menar.
Ja.
Men jag tycker ändå att hans, alltså tittar man rent statistiskt så är det väl klart att hans siffror sticker ju inte ut sådär märkbart. Det är väl att han har lite högre, alltså passing accuracy i jämförelse med Fred och Scott McTominay och sådär. Men det står ju klart att Man United behöver den typen av spelare in. Och eftersom han bara är 21 år gammal och redan har väldigt mycket erfarenhet från liga, känns det ju ändå som att det är någonting man möjligtvis kan spinna vidare på. Mm. Så att de behöver definitivt ta in någon i alla
han
fall.
Han är lite mer defensive minded än Haidara, ska väl också sägas. Liksom, att det känns, han kan ju även spela mittback.
Ja, han har väl främst spelat alltså, som den djupast liggande mittfältaren i Marseille. Och det är ju det Man United behöver. De har ju tillräckligt egentligen med spelare som kan gå framåt. Det är ju, man måste ju säkra upp. Det räcker inte med, ja, alltså Fred och McTominay, de måste ju alltid spela ihop. Och Matic är väl inte heller, ja, klarar väl inte heller av att sköta det på egen hand. Så att det här kan ju vara ett bra alternativ i alla fall.
Jag säger fortfarande att Manchester United, om de ska sätta ner foten, om de ska liksom ta klivet tillbaks till att bli Manchester United, den klubben som alla måste slå för att ta någon titel i England, störst, starkast, elakast, då måste de kliva in och så måste de ta Declan Rice. De måste sätta ner foten mot ligan, för det är inte, handlar inte bara om att Declan Rice är en av världens bästa defensiva mittfältare med enorma kvaliteter. Det handlar också om att man tar en engelsk ung spelare med alla de här kvaliteterna från ett lag högt upp i tabellen med enorm status som West Ham. Alltså det här Bayern München-movet. Mer än bara spelarmässigt, så rent mentalt så måste man sätta ner den foten mot resten av ligan. Om man är Manchester United, om man ska vara det Manchester United som jag tror man ser sig själv som fortfarande.
Var inte Harry Maguire ett sånt drag?
Harry Maguire var...
Jag tänkte säga, jag kommer att vara livrädd om det...
Men så här,
West Ham kommer ju inte släppa honom billigt heller. Och nu har han väl inte skrivit. Han har inte skrivit på något nytt kontrakt väl. Alltså kontraktet är väl inte superlångt.
Nej, men jag säger bara att, alltså, men Harry Maguire hade ju inte visat i närheten samma klass som Declan Rice har gjort. När han gick.
Jo, det går ut 2024. Jo, då kan de ju casha in ganska rejält.
Ja, men alltså det är ju en miljard för Declan Rice utan tvekan. Men det är ju bara att göra det. Det är alltså jag tycker alltså så här, det är ju the power move. Det är ju liksom att visa riktigt, vi är här och det här är det vi gör, för vi är Manchester United och vi är större än er allihop. Ni kan ha vunnit de senaste titlarna, ni kan ha de rikaste ägarna, men vi är den största klubben i det här landet, och vi gör det genom att ta den största liksom,
men skulle det tas emot på det här sättet om man betalar en miljard för Declan Rice? Eller skulle det tas emot som att nu gör de en Harry Maguire?
I min värld gör det, för att jag tycker Declan Rice är så fruktansvärt bra.
Problemet är väl att här har man en liten, alltså jag upplever det i alla fall som att när man lägger så oerhört stora pengar på en spelare så blir det väl lite grann också det här med att alla som inte är Man United-supportrar sitter ju bara och hoppas på att det ska bli fiasko. Så det är ju alltid så. Så att pressen på Declan Rices axlar skulle ju vara enorm efter en sån övergång. Men om det är någon spelare som skulle kunna hantera det, så tror jag verkligen att det är han.
Precis.
Det säger ju alla som har spelat med honom, alltså redan från att han var väldigt, väldigt ung, alltså ännu yngre än vad han faktiskt är nu. att varje gång han slog bort en boll eller gjorde något annat slarvigt misstag, så var det inte som att han lät det påverka honom. Då var han liksom bara med, ja, ja, shit happens, och så bara fortsatte han, och så var han bäst i matchen efter det. Att han har en så otrolig mental styrka. Så att på det sättet så tror jag absolut att han hade klarat av att axla det. Och plus att det han har visat på planen nu under hösten, alltså det kan inte finnas någon som inte förstår att det här faktiskt är en väldigt bra fotbollsspelare, och inte bara en spelare som har blivit hypad på grund av att han är engelsman. Nej. Och så vidare. Han är ju faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra. Så jag kan hålla med dig ändå.
Ja, men han är bra på riktigt. Han är född 99. Alltså det är helt sjukt, han har varit med i så många säsonger i en sån roll i ett sånt lag och har så mycket erfarenhet. Jag vet inte hur många matcher han har spelat för West Ham.
Han har inte missat många.
Han har inte missat många, men alltså, men hur många matcher har han spelat för West Ham? Han måste ju ha 100 någonting matcher i liksom under bältet för det här laget som 22-åring.
Fram tills han fick då, när han fick sin senaste skada. Det var ju första gången han missade en match på, vad var det? Alltså på två säsonger. Alltså det var helt sjukt. Jag tror han har gjort alltså runt 150 matcher.
Ja, 147 matcher
i Premier League.
Det är helt sjukt när man är 22 år gammal. Mm. Alltså det finns spelare som går igenom en liksom långa karriärer och liksom för att komma upp i de siffrorna. Det är en otrolig spelare, och det är på något sätt, det finns någonting med honom, med just det där. Men det är lite som när de det är riktigt jämförbart, men när de liksom värvade Michael Carrick. Nu är väl kanske han mer utav en talang, en etablerad på det sättet, när han kom från Spurs. Det var så länge sedan, så jag minns knappt. Men jag vet inte, det har power move liksom skrivit över sig att plocka,
att det finns en tydlig hierarki.
Ja, ja. Exakt.
Men alltså Robin van Persie.
Ja, kanske.
Det var väl också ett power move på ett, alltså det är den typen av övergångar City gör nu när de plockar Jack Grealish till exempel.
Ja, ja, alltså, exakt.
Det är den typen av övergångar som liksom City är de som gör dem. Chelsea till viss del ibland också, men det är ju United behöver ju också en sån. Mm. Inne liksom, och Harry Maguire där, ja, absolut. Jag tycker det går
alltså
att dra
Chelsea, på. Chelsea gjorde ju det definitivt med både Kanté och Chilwell också.
Ja,
det får man säga. Verkligen, verkligen. Men det just nu är Declan Rice, hade varit en, det är, tycker jag, av alla de spelarna vi har nämnt så är Declan Rice, dels för att han har en position där det är liksom svårare på något sätt att etablera sig som en världsstjärna. Mm. Vilket jag tycker att han har gjort. Jag tycker att han är så bra. Så att ja, nu gled vi iväg, men det är vad jag tycker att Manchester United ska göra, för att det är det Manchester United vi liksom
men du tycker att de fortfarande ska spela vidare i en tvåa, alltså att de, ja, men precis, nej, inte Declan Rice nu är van vid.
Nej, då hade jag satt Declan Rice som en ensam sexa med två stycken åttor framför, lite liknande så som ja, men som Manchester City och Liverpool har spelat med Fernandinho och Fabinho, för att med en rörlig trea, för att jag menar, du kan ju spela med liksom, om det nu är Pogba och Donny eller vilka det är, Fernandes dessutom, har du en så pass defensivt skicklig och med en tränare som Rangnick som kan sätta en struktur för det där mittfältet med en trea, så kan du ha den närvaron med Declan Rice och tvåvägsspelare bredvid honom som kan täcka upp väldigt mycket, så som Guardiola har gjort i Manchester City. Och som, jag menar, som Klopp gör i Liverpool också. Jag menar, Jordan Henderson spelar åtta, men han faller ju också ner och hjälper till väldigt mycket i försvaret. Thiago och så vidare, de växeldrar mycket. Men att ha den spelaren med riktig, riktig klass längst bak, det är det som
det är det.
Rodri hade ju lite problem alltså fram tills egentligen, alltså nu tycker jag att nu har han växt ut till en helt otrolig spelare, alltså nu klarar han av det där ansvaret utan problem.
Visst.
Men för några säsonger sedan så såg vi ju att han var lite ovan i att liksom lyckas hantera allt det där samtidigt, som det ändå innebär att ha den typen av rollen och vara ganska ensam.
Visst.
Men det är möjligt att han har klarat
men,
det.
Men som de spelar då, då har du liksom Rodri, så har du liksom Gundogan och De Bruyne, som alltså spelare som är smarta, som kan falla ner och täcka upp för varandra och ge varandra plats, och gör också att en Rodri kan kliva fram och komma på löpningar in, alltså högre upp i banan, och vara liksom mer deltagande och vara spelförande också från den positionen. Ja, så att,
nej, men såklart Rice skulle vara en drömvärvning. Sen är bara frågan, har United möjlighet att genomföra den?
Och det är alltså, det är rent ekonomiskt måste de ju ha det.
Det tycker jag. Alltså jag också säger att med den värvningen så behöver de inte så där jättemycket. De skulle behöva växla ut kanske lite spelare runt omkring. Det är klart de hade mått bra av en ny högerback. Van Bissaka kanske inte håller hela vägen offensivt. Man behöver ha liksom duktiga offensiva ytterbackar och så vidare. Men det är liksom, det är detaljer i det är klart de kan vinna ligan med Van Bissaka på högerbacken. Jag tror inte de kan vinna ligan med Fred McTominay som sköld, därför att det kostar lite för mycket på andra håll. Skitsamma. Spurs ska vi till nu. Dele Alli.
Han ska få lämna det i slut.
Det verkar så, va?
Ett år senare. Ja, det var ju... Det var väl egentligen Daniel Levy som inte ville att han skulle lämna före januari. Mourinho var väl öppen för det eftersom att han insåg väl att han inte kommer använda Dele så där jättemycket. Och alltså han har ju ändå fått en del chanser, Dele, att kunna visa vad han går för, men har ju inte riktigt tagit dem. Och han är ju en sån där spelare som är ganska svår att placera också. Alltså var ska han spela, var gör han sig bäst, och det är uppenbart att han hade mått bra av ett miljöombyte, så att jag tycker ju definitivt, alltså för hans egen skull, så borde han definitivt lämna nu i vinter. Det är, oavsett om det är på lån eller om det är permanent. Han måste liksom få en ny skjuts i karriären, för att annars så kommer det inte bli mycket mer av den här, av den här fotbollskarriären, så att säga.
Alltså PSG-lånet är inte aktuellt nu. Som det var för ett år sedan. Till och med då kändes det liksom nästan lite osannolikt när det var på tal där. Alltså spontant, utan att jag har sett någonting om det, borde inte Newcastle gå för någonting här?
Men frågan är det den positionen de...
Nej, men de behöver ju flera positioner. De behöver ju mittback primärt, och klart, och de behöver ju sittande och allt möjligt. Men...
Ja, men de behöver inte riktigt, för att alltså, Dele är ju främst en offensiv mittfältare. Ja, alltså det är... Jag bara tänker och känner liksom mer att de behöver en uppgraderad John George Shelby, och de behöver ha in en mittback, de behöver eventuellt ytterbackar. Jag vet inte. Jag vet inte om han är svaret på deras problem.
Enbart honom, nej. Utan tvekan, där behöver de ju mycket mer som du säger. Men bara en spontan... Nu kopplar man ju alltid Newcastle också liksom rent spontant, så fort det är någon som är på väg bort någonstans ifrån. Men annars så liksom... Det hade ju varit jättekul att se Dele i typ... Ja, men i Spanien säger vi liksom. Gå till typ Sevilla eller något.
Jag tror det hade passat honom också. Alltså jag tror det tempot hade passat honom. Men vi får väl se.
Ja, vi får se. Pontus Jansson, hör ni. Målsprutan. Pontus Jansson efter ett mål.
jag tänkte precis säga, men han har ändå haft bud på några.
Ja, men
han har varit framme där och petat ofta.
Men mål i fredags blev det i alla fall för Ponne, som nu uppges jagas då utav Leicester, som har vissa mittbacksproblem den här säsongen, försvarsproblem överlag. Newcastle och West Ham tittar också på Pontus Jansson. West Ham, om det är någonting som de har problem med, så är det ju att nu tappar jag namnet. Skadades för resten av säsongen.
Alltså det är ju Kutsuma och sen Ogbonna som också skadade.
Ogbonna var det ju som gick sönder där.
Så nu har de ju egentligen bara Dawson och Diop.
Ja.
Det är ju inte.
Och fick ju Rice kliva ner här i slutet på matchen senast för att spela mittback. Vilket han ju också kan göra. Han är ju faktiskt mittback ursprungligen. Men det får väl se fall de är sugna på att släppa Pontus Jansson i det här skedet utav säsongen. Han är ju faktiskt lagkapten.
Alltså dels ens första spontana känsla är ju att det här inte kommer ske. Och det baserar jag väl egentligen på faktumet att han faktiskt är kapten och har en väldigt viktig roll i Brentford. Men också att det här med att han tackade nej till landslaget, att det känns som att han ändå har landat lite i livet. Och vill man då liksom rycka upp allt det och flytta till en annan klubb, ja, man vet inte vad som försiggår i hans huvud, men av den anledningen så tycker jag det ändå, det känns ganska otroligt att det skulle ske i januari i alla fall. Men å andra sidan, ska alltså Brentford, ska de casha in på honom, så måste det ju hända i januari. Men samtidigt, ska de släppa Pontus Jansson när de faktiskt också har haft lite skadeproblem i backlinjen, alltså sin viktigaste spelare? Alltså hade jag varit Brentford så hade jag gjort allt för att få honom att stanna. Och just därför så känns det ju inte troligt att det här kommer att ske. Men om det är någon av de här klubbarna som känns, ja, men som ett bättre alternativ, ja, alltså det är väl klart att man kanske helst hade gått till Leicester eller West Ham. Samtidigt har ju båda de klubbarna andra mittbackar som kommer att komma tillbaka. Alltså Newcastle behöver ju faktiskt nya mittbackar. Men vill man verkligen riskera att trilla ner i Championship igen? Alltså det känns ju i nuläget i alla fall som att Brentford har betydligt större chans än Newcastle att stanna kvar. Så att, ja, lite dilemma ändå, men jag landar ändå i att Pontus Jansson blir kvar.
Ja, men det är ju att också att om Brentford ska släppa honom, då lär det krävas ett ganska rejält överpris för en 30-årig mittback. Leicester, West Ham, ska de betala där för en spelare som de i princip just nu liksom, alltså bara klistrar igen luckor som har dykt upp med? Det är tveksamt. Då är det ju Newcastle som skulle kunna punga ut. Men jag håller med dig, Frida, så det känns som att det finns ingen anledning att lämna Brentford just nu heller.
Nej. Bayern München funderar på att ersätta Coman med Dembélé. Ja.
Ja.
Jag vet inte.
De tar en ja, men Coman har ju börjar närma sig, nu börjar vi det, liksom den här gränsen flyttas ju varje fönster, känns det som. Att tidigare pratade om att ja, nu är det ju 6 månader kvar på kontraktet, nu börjar prata om 1 år kvar på kontraktet, nu börjar prata om 18 månader kvar på kontraktet snart, att det liksom för att kunna maximera sin vinst och så vidare, att man liksom börjar titta på de här kontraktförlängningarna väldigt mycket tidigare i många sammanhang, för marknaden har blivit sån liksom. I Comans fall så är det ju 18 månader kvar, och då har Bayern redan nu börjat fundera på hur man ska göra för att han velar om man ska förlänga eller inte i Bayern München då.
Men vill han tillbaka till PSG eller vad är de senaste ryktena där?
Oklart vad han vill exakt, mer än att det jag har sett är väl att han liksom velar i alla fall om man ska skriva på eller inte, att det är lite tveksamt på den fronten. Han är väl lite in och ut också i den där startelvan också, det är ganska hård konkurrens om platserna i Bayern München. Sen om Ousmane Dembélé är rätt väg, där ser väl Bayern München en möjlighet att göra ett fynd på att ta honom gratis i sommaren. De kommer inte betala en transfersumma nu för honom liksom. Nu är han väl skadad igen dessutom, eller han gick ju av i helgen i alla fall, när han plötsligt var tillbaka i spel för Barcelona. Så att det är väl ganska lågt att de tittar på honom. Sen hur det vidare kommer att materialiseras till något mer än så, det är väl för tidigt att säga.
Oberäknelig på alla sätt, Dembélé. Vad som händer runt honom.
Det var en underdrift eller vad man säger.
Ja. Innan vi knyter upp för idag så har vi några uppdateringar från Chelseas backlinje, Frida. Thiago Silva och Christensen pratas om.
Ja, det gör ju det, för att Chelsea behöver ju se till att i alla fall behålla en av sina mittbackar. Rydiger verkar ju vara förlorad i alla fall i nuläget om man inte agera snabbt här nu. Men både Christensen har ju varit egentligen det mest intressanta, eftersom att Thiago Silva hela tiden upplevs som att han skulle stanna, och han har ju även en väldigt god relation till Tuchel som han ju även arbetade med i PSG. Men i Christensens fall har det ju varit lite mer komplicerat. Där ska ju ett kontraktsförslag ha legat på bordet, varpå Christensen och agenten nobbade det kontraktsförslaget när Chelsea trodde att allt var klart, vilket ledde till att Tuchel då faktiskt kritiserade honom öppet på en presskonferens. Men nu sägs det väl att de ska ha kommit överens om någonting i alla fall, och att vi inom kort kan förvänta oss att det kommer meddelas också att han blir kvar. Han är ju en Chelsea-produkt också, Christensen, och kommer ju från akademin, så att det finns ett symboliskt värde i att behålla honom också, såklart. Chelsea som ju annars släpper många av sina akademiprodukter just för att ja, men de har så många så att det blir nästan ett överflöd av mittbackar. Men vi får väl se hur det går. Men det verkar i alla fall ha ljusnat på den fronten, så att säga. Mm.
Ja, det kommer vi också få följa upp under den här vintern, är jag rätt säker på. Hörrni, klockan springer på. Det var allt vi hann för från Sillypodden den här tisdagen. Vi är tillbaka i slutet.
Får vi skänka en tanke till Sergio Aguero också innan du kommer. Ju fler som har skrivit om just att även The Guardian har rapporterat här nu under dagen att han kommer att meddela att han får avsluta karriären imorgon. I och med det här liksom hjärtproblemen som stoppade honom för, ja, det var förra månaden mot Alaves.
Yeah.
Så otroligt trist slut, om det nu blir så, på en otroligt fin fotbollskarriär, får man säga.
Ja, också en på något sätt tragikomisk avslutning att hans karriär till slut stoppas av en skada som ju har liksom hindrat honom under hela hans karriär. Han har liksom aldrig verkligen fått växla upp på sin högsta nivå, känns det som. Det är hela tiden varit skador som har hindrat honom från att ta det där klivet kanske upp till de allra, allra största i världen.
Med det sagt så är det ju otrolig tur att det upptäcks på det här viset och att det liksom är på det sättet det stoppar och inte på något annat. Alltså, en otroligt tråkigt oavsett.
Tragikomiskt var fel ord. Jag menar symboliskt. Vad det var ute efter.
Och ändå fint att han fick, alltså, på något sätt sitt avslut i Man City, även om det såklart inte blev som han hade hoppats där heller. Han hade väl egentligen velat förlänga kontraktet, men han kommer ju för alltid vara en av de absolut största i deras historia.
Gud, ja.
Och det är ju någonting han kan ta med sig.
Mm. Hörrni, Sillypodden är tillbaka om några dagar igen. Tack Frida Makoto för att ni var med idag. Tack alla ni som har lyssnat.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Att vi gör snart.